Idag så ska jag prata om det där. Och jag är ju inte den vanaste att ha PowerPoint när jag predikar. Men idag så tänkte jag att jag skulle försöka bara ha punkterna där lite grann för att vi skulle hjälpas åt och få lite struktur på det. Jag vet ju det att har man PowerPoint så är det mycket det är elektronik och det är impulser som ska fara hit och dit som kan strula. Och så då kan det både struda i mina egna elektroder och i de där elpulserna och allt vad det är så. Därför så. Men vi ska försöka. Och det där är temat. Och det där temat sattes faktiskt för någon månad sedan. Då vi tänkte, och jag tänkte att det här kan vara någonting i vår gemenskap för vår liksom färd framåt mot ett mål. Mot en vision, mot en tanke, mot en funktion, mot en liksom flödande gemenskap då. Så det här skulle kunna vara en pusselbit i det hela. Inte facit, inte, ni känner mig i det här laget, det är inte det fullständiga svaret. Men jag tror på det jag predikar idag. Prioriteringar i livet. Och det är ju så i vårt samhälle, i vår värld, att allting sker fort. Och det händer mycket. Och på senare tid så händer allting på en gång. Det är jobb, det är barn, det är arbete, det är pensionärer som jobbar mer än vad de gjorde när de var på arbetet nästan. Och det är all den här hypen kring vår media. Alltså vi får nyheter direkt rapporter från allt som händer. Det påverkar, det händer massa saker. Facebook, Instagram, Snapchat, alla de här medierna som finns. Det händer och det snurrar och du och jag är mitt i den här snurran. Och då tänker jag mig, hur skulle man kunna prioritera någonting? Förr eller senare, om inte det kanske har hänt dig redan i morse, så har det här kolliderat. Alltså det här som händer, det kolliderar förr eller senare. Det kommer i konflikt med varandra. Hur ska jag prioritera? Vad ska jag göra? Hur ska jag lägga upp det? Hur ska jag tänka? Och då kommer jag ju här och stå nu. Jag kommer ju att ge dig exakta detaljer för vem du ska umgås med, hur du ska styra ditt liv, vad du ska välja. För jag är ju en sektledare. Nej, så är det ju inte. Vår gemenskap är ju inte en sekt. Kommer aldrig att bli en sekt. Kan aldrig vara en sekt. Utan vad jag vill är att hjälpa oss att tänka, hitta en väg i den här bråten. En sorts prioriteringsplan, någonting att försöka hänga upp våra tankar på när vi ska hitta vardagen och hitta rätt. Och nu är första provet om den här tekniken funkar. För överst i vår prioriteringslista, och den här listan är faktiskt för mig en rangordning, alltså i fallande skala. Och överst är ju då Gud, ska vi se om det kommer upp där? Ja, fast i rött. Åh, vilken dålig text. Ni ser ju redan här vilken PowerPoint-människa jag är. Men Gud, och jag tror att ingen av er har svårt att hålla med mig när jag säger att Gud är nummer ett i vår prioritering och borde vara nummer ett i vår prioritering. Jag menar, Jesus stadfäster ju det här med egna ord när han citerar 10 Guds bud. När han svarar dem som står och försöker sätta åt honom. Då svarar han så här: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Och jag tror inte någon av oss har problem med att tänka det rent teoretiskt. Att jo, men det låter väl sunt och okej. Som kristen så är ju Gud den högsta prioriteten som ska komma först när jag ska prioritera allting annat i mitt liv. Teoretiskt sett. Men hur omsätter vi det här i praktiken? Hur omsätter vi det här i praktiken? För jag tänker ju lite så här. Kring det här med att prioritera vårt liv. Jag tänker ju lite grann rent generellt det här fantastiska ordet. Där din skatt är, där ska också ditt hjärta vara. Det här är en sanning som vi kan applicera på så mycket i våra liv. Om vi har vår skatt hos Gud, då har vi också vårt hjärta där. Från honom utgår livet. Från han liksom i och kring och genom honom finns allting till, du och jag. Vår verksamhet, i där jag står, i mitt jobb, i allt snurrar, evolverar kring Gud. Allt. Det är för honom vi finns till. Han valde att skapa människan. Han satte oss som skapelsens krona. Men han satte oss inte över honom. Så Gud är nummer ett när vi prioriterar. Därför är han också den som borde få all tid eftersom han är viktigast. Jag menar, säger vi det rent teoretiskt så borde det också få genomslag i våra praktiska handlingar och gärningar. Vårt liv, eller hur? Jag tänker ibland att Gud säger så här till mig då. Hör du Kjell, du säger att jag är viktigast i ditt liv. Men vad skär du all den här tiden du försöker dra dig undan mig? Eller vad skär du all den här tiden när jag inte riktigt får följa med? Varför lämnar du mig efter du har lagt undan Bibeln i bibelläsningen? Eller varför går du ifrån mig ett tag när du går ifrån kyrkan? Vad gör du då? Varför får inte jag följa med dit du går? Varför lämnar du mig efter morgonandakten? Varför får inte jag följa med dig till jobbet? Till dina kompisar, till dina vänner, till din familj, till din släkt, på din fritid, i bussen, i tvättstugan. Varför får jag inte följa med dig till gymmet, Kjell? Varför får jag inte vara där när du springer på löpbandet? Alltså, det är det här det handlar om. Det handlar inte om att du ska sticka iväg någonstans och sätta dig en vecka och titta dig själv och be i öknen på en sten eller en stubbe i skogen. Okej, nu sitter jag här. Nu får du en hel vecka med mig, Gud. Och han skulle väl kanske bli glad, men det handlar ju inte om det. Utan det handlar om att ta med honom i allt du gör. I allt du gör. Att han är fokuset, centrumet, var du än är någonstans. Allt. För du har blivit satt i ett sammanhang eller satt dig själv i ett sammanhang och då säger Gud, okej, här ska jag vara med dig och här ska du vara med mig. Oavsett om det är mellan 7 och 4 som kassörska på ett snabbköp eller på en pensionärs digra dagordning. Gud vill vara med dig där. Hela tiden genomsyra vårt liv så att vi syns, så att vi hörs, så att människor känns. Och det här handlar ju om att ständigt ha en dialog med honom. Alltså du pratar ju med dig själv, du tänker dina tankar. Men ta in Gud i det där. Ta in Gud. Ta in Gud när du sitter där. Vad har jag att ge den här människan som kommer? Vad vill du ha sagt? Gå bedjande fram ständigt. Det är att i praktiken sätta Gud först. Det är att sätta honom högst, högst, högst. Och det är de där gångerna man kommer fram till den här hemska tanken. Jag har inte pratat med Gud eller tänkt på Gud sen i morse. Ärligt alltså. Är jag ensam om det? Och det här Gud vill 24/7 att vi visar du är högst, du är först. Du är med mig om jag så går på fotvården eller vad det än är. Du är först, högst, störst. Det här är Gud först i ditt och mitt liv. Som nummer två då. Och här kanske en del börjar tänka. Här kanske en del börjar tänka, ja, jag vet inte. För som nummer två sätter jag då i den här prioriteringsordningen familjen. Här kanske det var någon som tänkte att det var något annat som börjar på F som skulle komma först. Men jag hävdar att jag har biblisk grund. Du får ju syna mig naturligtvis. Du ska tolka Bibeln. Du ska, men jag hävdar att jag har biblisk grund för att säga att familjen kommer som nummer två. Och familj har vi alla på något sätt. Visst, kärnfamiljen i Bibeln pratar om make, maka, barn. Men sen har du ju Bibeln i Bibelns familj är större än så. Det är farmödrar, mormödrar, det är kusiner. Det är, alltså du har en familj. Och är det så att alla i din familj har lämnat detta jordeliv så kanske du har en annan familj närmare dig som du har byggt upp. Så jag vill nog påstå att i någon form så har vi en familj. Och den går som nummer två i den här prioriteringsordningen. Föräldrar, syskon. Bibeln ger familjen en riktigt, riktigt stor och viktig plats. Vi ser det i 10 Guds bud. Där handlar det ganska mycket om familjelivet. Vi ser det i Mose lag. Där intar familjen en väldigt stor plats. Det finns mängder av stadgar, tankar, ord som är tänkta för att familjen ska fungera, få tid och få plats. Det handlar om upprätthållande, det handlar om den inre sammanhållningen i familjen. I Nya testamentet så värnas familjen. Där har Gud en hel del att säga, till exempel nu tar jag bara det som ett exempel, i relationen mellan man och hustru. Och mellan föräldrars förhållande till sina barn. Vi läser i Efesierbrevet kapitel 5, så pratar Paulus faktiskt om att mannens kärlek ska återspegla, alltså mannens kärlek till hustrun ska återspegla att Kristus gav sitt liv för människan. Paulus menar att mannen ska hålla sin kvinna ren och obefläckad. Aldrig kränka sin hustru, till exempel. Aldrig förtrycka. Alltså, Paulus går så långt och säger att mannen ska ge sitt liv för sin hustru. Förlåt, Anneli, för de gånger jag inte har gjort det. Be din hustru, din partner, om förlåtelse. Men sen handlar det också om hur föräldrar i Kolosserbrevet inte ska reta upp sina barn, till exempel. Hur kan man reta upp ett barn? Ja, exempelvis genom att skrika åt dem. Tänk dig själv, vad känner du när någon skriker åt dig? Genom att slå dem. Blir inte du uppretad om någon slår dig? Blir inte du kränkt om någon slår dig? Genom att få barn att känna skam? Genom att vara inkonsekvent? Orättvis? Alltså, det finns många sätt som, när man tittar in i sitt liv som förälder, där man ser att vad gjorde jag? Vad har jag gjort? Det står tydligt. Vi ska inte reta upp våra barn. Alltså, Bibeln lägger, det här var bara några exempel på hur Bibeln lägger tydlig tonvikt på att familjen är så viktig. Den är så viktig. Gud vill att familjen ska fungera. Bibeln går så långt så att i Paulus säger att den som inte får, alltså den som inte tar hand om sin familj, är nästan värre än den som, alltså jag ska läsa det, för det är så hemskt, det är ett hårt ord, men jag känner att jag måste bara läsa det. För att det är ett ord som skär genom märg och ben. Första Timoteusbrevet kapitel 3, vers 5. Så står det så här. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling? Det här står det om ledarskapet, kan man säga. Men det gäller ju alla. Så här står det i Timoteusbrevet 5 och 8. Men om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så har han förnekat tron och är värre än den som inte tror. Det här gör ont, hör ni. Det här gör ont. För vi är syndare. Vi bär fortfarande på det här eländet. Så det gör ont, vänner, när vi tänker in i det här. Men det är ju ur de här ställena bland annat som jag menar att Gud, familjen. Gud, familjen. Jag vill alltså hävda att det är viktigt att församlingens familjer får tid att se om, så att säga, sitt hus. Vi som församling kan inte göra för mycket anspråk på en familj, menar jag. Vi kan inte det. Det känner jag är inte helt okej. Och då handlar det inte kanske främst, alltså, Nu snackar jag verksamhet, för jag kommer att förklara sen att församlingen är inte verksamhet. Jag snackar nog lite grann att vi kan inte göra för mycket anspråk på familjen när det gäller liksom verksamheten. Allt som ska ticka, snurra, olika uppdrag och så vidare och så vidare. Det är det jag menar. För församlingsliv för mig är ju också något annat, det kommer ni att förstå strax. Det fanns en, eller han finns ju fortfarande, Åke Samuelsson, Munken och Kulan skapade bland annat. Jag gjorde mitt fjärde år med honom då, när vi läste 4 år. Då var han i Allianskyrkan i Jönköping. Och han hade en tanke där som pastor, de var 2 pastorer där. Och det var att en familj alltså, nu snackar vi typ barnfamilj då, ska inte ha mer än 2 verksamhetsuppdrag. Det var hans tanke. Det hittas det ju inte i Bibeln, men det kan vara en ganska förnuftig tanke. Och vad betyder det här då? Jo, det betyder ju att fler måste steppa upp och säga, hallå, jag vill också hjälpa till. Eller hur? För vi är många som skulle kunna hjälpa till som kanske inte gör det. Och så hamnar det väldigt mycket jobb på några få. Så för att hjälpa familjerna i sådana fall, om man nu skulle tänka i den banan, att bara ha 2 så att säga verksamhetsuppdrag, kanske ledare eller söndagsskollärare eller kassör eller vad det nu är, ni fattar, ni har varit med länge. Så är det fler som måste säga, hallå, hallå, jag kan göra någonting jag med. För att sen kommer då församlingen. Det här skulle vara min prioritering då. Sen kommer församlingen. Alltså, församlingens uppdrag i världen är ju lite grann, alltså vår vision bygger ju på det som står i Bibeln. Att genom social verksamhet, genom verbal verksamhet, genom praktisk evangelisation, genom vår gemenskap, evangelisera. Visa vägen till Jesus Kristus. Det är församlingens, liksom, församlingens existensberättigande. Det är inte verksamhet. Det är inte styrelsemöten. Det är inte kaffekokande. Det är inte det. Det gör vi för att vi ska kunna få dricka kaffe. Och styrelsemöten har vi för att det finns en ordning i Sverige som säger att ska vi ha föreningsbidrag så måste vi ha en förening och vi måste ha ett ordförande och så här. Men du hittar ingen förening i Bibeln. Utan vi har valt det där sättet i Sverige för att jobba. Och ska vi tänka förening, då blir församlingen verksamhet. Automatiskt. Men det är inte det. Men för att det ska fungera så måste det gå hand i hand med att vi tar hand om varandra. Alltså när du blev kristen så hände det någonting så att säga i det osynliga. Kan man säga. I det inte vi ser i andevärlden och ditt namn är skrivet i livets bok och allt det där som vi pratar om som inte vi kan se. Men det hände också någonting i det synliga. Du blev inlemmad i en gemenskap i Kristi kropp. Där ingen kan förtjäna en plats i hierarkin. Där det inte handlar om att jag har jobbat så mycket och gjort så mycket och offrat så mycket. Och jag har varit ordförande i 41 år. Därför ska jag minsann. Nej. Alla har lika stort berättigande i en sån gemenskap att ta hand om varandra. Vi kan aldrig förtjäna det. Du blev inympad i ett folk i en gemenskap. Du hamnar i en Guds gemenskap. I Johannes brev så står det att den här gemenskapen är en gemenskap med varandra. Fadern, sonen och den helige ande. Vilken gemenskap, vilket gäng. Och om du kan din bibel så vet ju du nu då, även om du inte känner det, att du är ett helgon. Du är en helig. Du är helig. Vilket gäng! Den här gemenskap är inte tänkt att vara sval och distanserad. Den är tänkt att vara varm och inkluderande. Nära. Hur mår du? Hur är det? Där är vi tänkt att vara. Det är församlingens kallelse. Där är var och en kallad att ta ansvar för varandra i nära relationer. Alltså gemenskap handlar överhuvudtaget inte om verksamhet. Den här gemenskapen handlar om att levandegörande Guds ord genom att visa på inbördes kärlek, omsorg Om inte det här funkar så kvittar det hur mycket vi har av olika typer av verksamheter. Evangeliet blir ju aldrig trovärdigt genom verksamhet. Det blir trovärdigt genom liv. Och det finns många behov i en församling. Jättemånga. Någon som inte kan sätta upp sina gardiner. Någon som inte kan rengöra sitt fönster. Någon som behöver mat. Någon som behöver ett besök. Någon som behöver... Alltså det finns ett jättebehov i en församling som vi behöver hjälpa varandra att tillgodose. Alla är kallade efter sin gåva. Det finns mycket i en församling. Jättemycket. Som när folk ser... De ropar ut i samhället, nu tar jag bara ett exempel. De ropar i samhället efter fixar Kurt som åker, ja, oftast är det ju fixar Kalle. Det är väl kanske kunde lika gärna varit fixar Lisa. Okej, okay. Men nu är det så. Säg fixar Kurt som ska åka till de äldre och fixa med lampor och lysrör och mattor och allting. Ja, men vi har väl många sådana i våran gemenskap, eller hur? Alltså det finns allt. Församlingen, Gud, familjen, församlingen. Och om du nu hör att oj, nu glömmer han med evangelisation. Nej. Men det är inte just det jag pratar om nu. Var sak av sin predikan? Ni vet mycket väl. Jag sa ju innan, vi ska visa, vi ska evangelisera genom inbördes kärlek, genom att vara ute. Det är ingen motsägelse i det här. Men det finns mycket. Gud, familjen, församlingen. Gud, familjen, församlingen. Om du har din skatt i församlingen, då är ditt hjärta där. Sen kommer då, nu får jag spida på, nu tittar du på klockan, vi har församlingsmöte. Oops, arbete! Gud, församling, familjen, församling, arbete. Gud tycker att arbete är viktigt, men det är inte det viktigaste. Gud vill att vi kristna, vi visar ansvar, vi är ansvarsfulla, de kan lita på oss på jobbet. Men det är inte det viktigaste. För om jag förstår det rätt så är det oftast jobbet bland annat som styr. För man är så upptagen av jobbet, man har sitt hjärta i jobbet, det följer en dygnet runt. Man jobbar som en tok, man jobbar över och man grubblar och så kommer lördagen, då ska man göra allting hemma och så kommer söndagen. Eller onsdag kvällen, man har jobbat hela dagen. Nej, jag orkar inte mer. Jag måste vara hemma, till exempel. Men vad hjälper det om du har jobb upp över örona? Om du förlorar din familj, din församling. Du kommer längre ifrån bibelläsandet. Du kommer längre ifrån att vara med Gud varje dag. Du blir ljummare, kallare, mer intresserad. Vem blir lycklig av att liksom, hallå? Så Gud... Familjen, församlingen, arbetet. Arbetet. Om du har din skatt i ditt arbete, då kommer ditt hjärta att vara där dygnets alla timmar. Det kommer att bli så. Tro mig, jag har provat det. Jag har levt det. Och vissa dagar lever jag det fortfarande. Om din skatt också är din identitet, din självkänsla, så kommer det att ryckas när ditt jobb tar slut, så rycks allting under dina fötter. Men om din skatt är hos Gud, då kvittar du egentligen vad du jobbar med. Alltså Paulus, han var tältmakare. Men Paulus, lyssna nu, han var tältmakaren som var gudsmannen. Eller han var inte tältmakaren, förlåt, han var inte tältmakaren som var gudsmannen. Han var gudsmannen som var tältmakaren. Förstår ni skillnaden? Det är det som är grejen. Din identitet i Gud, inte i ditt jobb. Din identitet i Gud, inte i ditt jobb. Så står valet mellan mer jobb eller tid för familjen. Tid för församlingen. Och du väljer mer jobb. Ja, jag tror du gör ett fel val. Men det är vad jag tror. Sen kommer fritid. Alltså, det vi gör nu. Och det du gör när du ägnar dig åt församlingsgemenskap, åt den inbördes kärleken. Det är inte en fritidssyssla. Att vara fotbollstränare är en fritidssyssla. Att jaga är en fritidssyssla. Att knyppla i knyppelföreningen är en fritidssyssla. Att läsa böcker är en fritidssyssla. Att titta på film är en fritidssyssla. Det står alltså inte så mycket om fritid i Bibeln. Och det kanske är en liten poäng, en liten fingervisning vad fritid är. Jesus visade att det kan vara viktigt. Han drog undan, han tog undan dem. De hade levt stressigt. Han kom, var för själva en stund. Ta det lugnt. Och jag ska ni veta, jag älskar ibland bara min stubbe eller titta i taket eller bara så här. Så jag skulle vilja påstå att du är inte, alltså att vara med i Guds kropp, i Kristi kropp, i församling är inte en fritidssyssla. Alltså när du får frågan, vad gör du på din fritid? Ja, jag kanske spelar golf, jag kanske jagar. Ja, men går inte du i kyrkan då? Jo, men det är mitt liv. Församlingen är en del av mig, jag är en del av församlingen. Det är inte fritiden. Hänger ni med på skillnaden? Så om jag då har rätt så är ju min fria tid det som blir över när jag har ägnat mig åt de här sakerna. Då kan jag med gott samvete sätta mig och titta på en dokumentär från andra världskriget och känna, nu har jag fritid. Eller åka och jaga. Men, och nu kommer vi till lite pilar här, ska vi se om det funkar. Men, alltså, om vi tar första pilen här ska vi se. Titta nu, ni har jättesvårt att se. Men Gud kan du ta med dig genom hela den här liksom, genom familjen, genom församlingen, genom arbetet. Gud kan vara med när du sitter och tittar på dokumentären. Gud kan vara med när du spelar golf. Gud är med i familjen. Gud, alltså Gud är ju, han är ju med bara liksom, eller hur? Oj. Och så ska vi ta nästa pil. Familjen kan ju också vara med dig när du är i församlingen. Barnen följer med. Du tar med dig din pappa, kusin. Alltså familjen kan ju vara med i församlingsgemenskapen, i livet, eller hur? Så det är liksom, det är ju ganska mycket vunnet, eller hur? Om vi inkluderar det. Och då menar jag alltså inte kanske främst i verksamheten, utan jag menar ju i gemenskapen. I den kristna inbördes gemenskapen. Och så sen så tar vi nästa pil. Ja, församlingen kan ju vara en del i min familj. Och här ska jag bli personlig. Hade jag involverat, alltså jag är ju, och vi vet ju om det här, jag och Anneli, vi kan ju det här, vi har ju pratat om det här så många gånger. Men ni vet ju att vi är ju gifta för andra gången. Alltså, vi har varit gifta förut, inte med varann. Och jag vet ju det att om jag tittar på mitt andra äktenskap då, att om jag hade involverat församlingen i min familj som pastorspar när det knaka och sket sig, så hade kanske det varit annorlunda. Och jag måste ju ändå säga det. Så vi kan ju involvera församlingen i vår familj, eller hur? När vi kämpar, när vi brottas, när vi behöver hjälp, när vi behöver stöd, samtala. Hur löser ni de här problemen? Vad lever du i för vardag? Och så vidare och så vidare. Sånt vi västeuropeer inte är vana vid. Utan vi ska gå och vara tysta och se plötsligt bara explodera bomben. Och så splittrar sig familjer. Och folk står, men vad hände? Har ni inte kämpat? Jo, men vi har ju kämpat i 3 år. Men vi har inget sagt till er. Så familjen kan också vara i församlingen. Och så ska vi se nästa pil. Familjen kan du ha med dig också i fritiden. För, ser ni vad finurligt det här är? När du har din fritid, ja, men då kan du också umgås med familjen. Då kan du göra det tillsammans med familjen också. Så det här är mitt lilla förslag. Och jag tror verkligen att Gud har lagt det här på mitt hjärta. Gud, familjen, församlingen, arbetet, fritiden. Om du börjar försöka reflektera över ditt liv utefter den här prioriteringen, testa och få se vad som händer. Testa vad som händer i Guds församling om vi börjar tänka efter den här prioriteringen. Tänk så mycket inbördes kärlek vi skulle visa varandra. Tänk så många gånger jag själv slösar bort tid istället för att leva i den inbördes kärleken till exempel. Jag sitter där i min fåtölj och trycker i ett hörn hemma. Gud, familjen, församlingen, arbetet, fritiden. Vi ber. Herre, du ser våran tafatta strävan att försöka förstå ditt ord. Att försöka förstå din vilja. Herre, måna om oss och tack för din nåd, Herre. Tack för din förlåtelse och din upprättelse. Herre, nu ber jag att var och en av oss prövar den här predikan inför dig och inför ditt ord och inför vårt eget liv. Herre, vi bjuder oss in. Vi bjuder dig in i vårt liv. Vi bjuder in dig i våra liv. Hjälp oss att styra prioriteringen rätt. Herre, hjälp oss att bryta ekorrhjul som vi har bundit oss fast vid. Hjälp oss att bryta tankefästen och tankebyggnader som är byggda på annat än dig. Herre, tack för att vi får vara en gemenskap här i Motala. Tack för att vi får vara Guds folk här. Tack för att vi får tillhöra varandra. I Jesu namn. Amen.